hösten 2024. En äldre kvinna med svår demens vill gå in på sitt rum och vila. Hon får hjälp av en manlig anställd. Det han inte vet är att en kollega står i dörröppningen och blir vittne till ett pågående övergrepp.
Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende. Det tänker man inte om någon. Det är klart att han har duschat många, han har hjälpt många. Man blir aldrig påkommen första gången, tänker jag.
Larmen om våldtäkter mot äldre kvinnor där gärningsmannen är en anställd inom vården sker ofta i slutna rum där ord står mot ord.
Nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså, han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, antagligen livrädd såklart för vad som händer.
P3 Krim den här veckan om våldtäkterna i äldreomsorgen. Jag heter Pernilla Wadebäck.
Och jag heter Jenny Hellström. Vi pratar ju ofta om sexualbrott mot barn och våld i nära relation, men det är ganska sällan som vi riktar strålkastaren mot brott mot äldre kvinnor. Och det beror ju på att det finns ganska lite samlad statistik om den här gruppen kvinnor över 60 år.
Men en som har tagit fram siffror som man själv faktiskt blev förvånad över, det är kriminologen Anders Östlund. Det handlar om våldtäkter på äldre kvinnor där gärningsmannen jobbar inom hemtjänsten eller på ett vårdboende. Och moduset, alltså tillvägagångssättet, det är väldigt utstuderat. Brottet sker ofta i samband med toabesök, tvättning eller läggning.
Kvinnan är ju bokstavligt talat i händerna på sin gärningsman då, och det finns flera saker som sticker ut när det handlar om de här förövarna. Och Anders Östlunds statistik i kombination med flera uppmärksammade fall det senaste året har också fått upp den här frågan på den politiska dagordningen.
Vi ska börja det här avsnittet på ett vårdboende i Halland.
Det är ett fantastiskt yrke. Det är en utmaning, men det ger så otroligt mycket tillbaka. Man ska ju vårda personer utan att kränka deras egna identitet. Och man måste ta hänsyn till allting. Och så får man inte glömma att de här människorna har kunnat sköta sig själva till fullo. Och helt plötsligt är det andra som ska ta hand om dem och hjälpa dem att klä sig. Och hjälpa till med intimhygien och dusch och allting. Så det är ett fint jobb, men det är ett tufft jobb.
Klara heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst. Hon jobbar som undersköterska på ett vårdboende i Halland.
Det är demenssjuka i varierande åldrar. Allt från yngre demenssjuka till 100 plus. Alla har egna lägenheter med ett eget badrum. Och man tar med sig sina egna möbler och tavlor. De har det jättefint. Deras vardag och deras liv är ju där. Det är deras hem liksom.
Och just när det handlar om personer med demenssjukdom så är det extra viktigt att miljön på boendet skapar trygghet. Att det finns saker runt omkring dem som påminner om deras tidigare liv. Det kan vara foton och minnessaker och möbler som de har fått med sig hemifrån.
Och i en av lägenheterna så bor en äldre kvinna. Hennes lägenhet är på knappt 20 kvadratmeter. Den är möblerad med en soffgrupp och ett vitrinskåp fullt med vackra porslinsskålar som står prydligt uppradade på små virkade spetsdukar.
Och det första man ser när man kikar in i kvinnans lägenhet är sängen som står ut med ena väggen med ett litet runt sängbord bredvid. Kvinnan, hon är ganska långt gången i sin demenssjukdom, vilket är vanligt när de flyttar in på vårdboendet där Klara jobbar.
Då har det gått långt. Det är en personlighetsförändring och det är många anhöriga och närstående som inte känner igen sina släktingar och vänner sedan innan. Filtret försvinner ju oftast. En del av dem som varit extroverta blir extremt introverta och folk som har varit introverta kan bli extroverta. Det är jättesvårt att veta hur det blir, liksom.
Sommaren 2023 så börjar en ny medarbetare på boendet. Vi kallar honom för Lasse. Han är i 50-årsåldern och han har jobbat flera år inom vården. Bland annat natt i hemtjänsten och senast i psykiatrin på ett av sjukhusen i Halland.
Klara, hon tycker det är lite märkligt att Lasse har valt att sluta på sjukhuset. För inom vården så är det lite mer status att jobba på ett större sjukhus jämfört med ett boende för demenssjuka, berättar hon.
Jag frågar honom vad det var som gjorde att han slutade. För han pratade så himla gott om sin förra arbetsplats. Och då brukar man inte byta när man trivs. Och de frågorna duckar han väldigt mycket. Och sen sa han väl bara att han ville testa något nytt.
Lasse, han hoppar in på olika avdelningar på boendet som en resurs och täcker upp när det saknas personal. Och Klara, hon har flera arbetspass ihop med honom.
Ja, vi upplevde honom som duktig, men det var någonting som inte riktigt var hundra. Men han var liksom fladdrig med blicken och tog en viss distans till de äldre. Lite avståndstagande. Men han var väldigt trevlig mot oss kollegor. Ja, han skötte sitt jobb liksom.
Men det börjar gå rykten om Lasse att det ska ha hänt något på hans förra arbetsplats som gjort att han slutat.
Ja, det hörde jag. Det är ju inga rykten som man vill sprida vidare. Men jag och kollegorna pratade om det. Men vi tänkte väl att det bara var rykten eftersom att han hade fått bra referenser från sin förra chef.
Och vad var det för rykten? Hur gick snacket liksom?
Ja, men då var det att han hade förgripit sig på patienter på psykiatrin.
Inom äldrevården så är det ju väldigt ofta någon annan som anmäler. För att hon berättar då för någon anhörig, är det ju ofta. Inte bara, men ofta är det ju något vuxet barn då. Och så är det de som anmäler. Och ibland är det också vårdboendena själva som anmäler. Så att man är ju, de äldres utsatthet är ju extremt beroende av omgivningen. Och att omgivningen lyssnar, tar det på allvar, inte viftar bort det och sådär.
Anders Östlund är kriminolog vid polisen i Region Mitt och vi har ju haft med honom i flera olika avsnitt i Petri Krim. Då har det framförallt handlat om hans arbete kring våld i nära relation. Han har jobbat med Operation Beta. Ett sätt att lista de potentiellt sett farligaste männen för att förhindra dödligt våld. Och det är faktiskt i samband med det arbetet som han upptäcker häpnadsväckande siffror när det gäller äldre kvinnor som utsätts för våldtäkt inomhus.
Omfattningen av det här visste jag ju inte när jag började med det här. Det växte från en upptäckt som jag inte var beredd på till vad det nu är idag. En stor diskussionsfråga.
Och när Anders Östlund började undersöka det här så tittade han brett alla kategorier av polisanmälda våldsbrott mot kvinnor över 60 år. Men det var en stapel som stack ut och det handlar om våldtäkt inomhus av en okänd gärningsman. Och det förvånade honom och han började analysera de här utredningarna närmare och totalt har han analyserat runt 150 utredningar från de senaste 4 åren.
De jag har tittat på som vi vet med så stor säkerhet som vi kan säga är idag då 119 i äldrevården mot kvinnor över 60 inomhus våldtäkt.
Det är alltså 119 fall som han har fördjupat sig i och där han med säkerhet kan säga att våldtäkten har skett inom vården på ett eller annat sätt. I de flesta fallen så är den misstänkt en anställd i hemtjänsten eller på ett vårdboende. Men i den här siffran så finns ett antal fall där en annan vårdtagare är den som har utsatt offret för våldtäkten.
Men mörkertalet är stort, antalet polisanmälningar när det gäller det här. Det är långt fler under samma tidsperiod.
Jag har bara tittat på dem där det finns en utpekad gärningsman, en namngiven misstänkt. De där det inte finns en namngiven misstänkt, som är den stora bulken egentligen. Det kan finnas olika anledningar till varför det inte finns en utpekad person. Men i de allra flesta fall, just när det kommer till de äldre, är ju att de som inte kan peka ut någon, de är ofta förvirrade eller senila, eller dementa. Och det är ju inget som säger att brottet inte har skett för det. Men historien är svår att följa och alltså det är helt enkelt svårt att leda någonting i bevis.
Det finns ju även andra övergrepp som till exempel sexuellt ofredande som inte finns med i den här statistiken. Kriminologen Anders Östlund han har alltså bara valt att titta på våldtäkter för att försöka få fram mönster kring brotten och gärningsmännen.
Och som han var inne på så är det här ofta väldigt sårbara brottsoffer som kanske inte alltid blir trodda. Och just när det gäller demenssjukdom så är det vanligt att man förlorar närminnet och har svårt att redogöra för tid och rum.
Ja, och inom hemtjänsten vet vi också att det är en stor personalomsättning där en brukare kan få besök av många olika anställda, vilket också gör att det kan vara svårt att namnge en misstänkt. Och i vissa fall kanske de inte ens fattar att de utsätts för övergrepp. Man är helt utlämnad, bokstavligen, i händerna på gärningsmannen.
Man kan säga att det är två huvudsituationer som brottet uppstår i. Det ena är antingen vid hygienaktiviteter, dusch eller toalettbesök eller så sker det en våldtäkt. Och den andra kontexten är vid olika typer av, alltså när de ligger i sängen så är gärningsmannen där och ska göra någonting som har med jobbet att göra. Det är ganska tydligt att alla, nästan alla i alla fall, utav de här fallen har skett i samband med någonting som man gör. Det har inte varit så att han dyker upp och hoppar på någon i sängen i helt, alltså, från ingenstans. Utan han gör någon aktivitet och då så passar han på och gör det han nu gör. Och det blir också lite intressant och annorlunda från de våldtäkter mot yngre kvinnor är att det förekommer nästan inget övrigt våld. Utan det låter konstigt, men det är ganska lugna tillställningar. Och det beror ju till stora delar på att hon är ju skräckslagen. För jag menar, hon är ju gammal. Och han är yngre. Men han har ju naturligtvis övertaget, så mycket övertaget att det är liksom ingen idé att kämpa emot. Nu sätter sig tant här och nu lägger du det här. Och så tar du handen och så lägger du handen här. Alltså han gör det, han instruerar henne vad hon ska göra. Och då gör hon det, i nästan alla fallen. Då antagligen livrädd såklart för vad som händer. Det jag ska säga, det uteslutande ser ut på det viset.
När Anders Östlund har tittat på de här fallen så är det inte så att gärningsmännen verkar ha en sexuell dragning till äldre kvinnor som en pedofil söker sig till barn. Utan det handlar istället om att de är opportunister. De tar tillfället i akt när möjligheten uppstår.
Han behöver inte skynda sig för att det kan komma någon. Så om det skulle ha skett på stan, så att säga. Så det är verkligen inga snabba historier. Utan det, han tar en tid på sig som han tycker att han ska göra. Och sen, det är väldigt vanligt att han är ganska oberörd efteråt sen också. Han tackar för sig och sen kommer han tillbaka nästa gång han ska dit. Och då är det som att ingenting har hänt. Det är väldigt vanligt att hon också, målsägaren också berättar just det. Att sen var han är dagen efter och då var det som vanligt. Och det också kan man ju fascineras över.
Den 19 september 2024, det är en helt vanlig torsdag, och på vårdboendet i Halland där Klara jobbar, där håller man på att avsluta lunchen i den gemensamma matsalen. En av de boende, kvinnan med den fina porslinssamlingen, hon vill gå in på sitt rum för att vila middag.
Vid 2 på eftermiddagen så är det personalbyte. Då kommer de som ska jobba kvällen. En kvinnlig anställd får veta att Lasse, som också ska jobba kväll, redan är ute på avdelningen. När hon går för att leta upp honom så ser hon en dörr på glänt i korridoren. Så hon antar att Lasse är där inne och hjälper en vårdtagare. Och för att inte störa så ställer hon sig i dörröppningen och kikar in.
Den äldre demenssjuka kvinnan ligger i sängen och kollegan Lasse står vid huvudänden. Han har på sig personalens svarta byxor och en mörkblå tunika som går ner strax under midjan. Kollegan som står i dörröppningen ute i korridoren beskriver så här i senare polisförhör vad hon ser.
Ja, hon ser att den demenssjuka kvinnan tar med handen på Lasses skrev på utsidan av byxorna. Och Lasse säger ja och nickar mot kvinnan. Sen drar han ner sina byxor. Inte hela vägen utan bara lite grann. Och så tar han fram sitt könsorgan.
Lasse, han har inte upptäckt att hans kollega står i dörren. Inte förrän hon chockat frågar. Men vad gör du?
Kollegan som blir vittne till allt det här beskriver att Lasse snabbt drar upp sina byxor och rusar ut från rummet. De blir stående i korridoren och han uppträder nervöst och säger enligt vittnet att ingenting hände. Men hon går direkt till avdelningschefen och berättar vad hon just har sett.
Lasse, han blir inkallad till chefen. Han nekar till att något ska ha hänt, men han blir direkt avstängd från jobbet och hemskickad. Samma eftermiddag görs en anmälan och polisen dyker upp på vårdboendet.
Jag jobbade den dagen det hände. Då såg jag att polisen kom och de satt och pratade med enhetscheferna. Men jag visste inte vad det rörde sig om och jag tänkte väl att det var något annat.
Klara som jobbar den torsdagen tror att polisen är där för att lämna något dödsbud eller liknande till någon i personalen.
Det var det som jag tänkte, att polisen skulle lämna något tråkigt besked till någon kollega. Men sen dagen efter så var inte han med. Han skulle ha jobbat, men han var inte där. Och så kom våra enhetschefer ut på eftermiddagen och läste upp ett brev som de hade skrivit. Att det hade hänt något fasansfullt på vår arbetsplats. De hänvisade till sekretessen och att det är ett polisärende och att de inte kunde ge mer information om vad som har hänt.
Redan samma kväll som det misstänkta brottet sker så grips Lasse i sin bostad och det dröjer inte länge förrän media börjar rapportera.
En man ska enligt uppgifter till Hallands Nyheter häktats för försök till grov våldtäkt. Händelsen ska ha inträffat i mitten av september. En chef på socialförvaltningen berättar för tidningen att man inte vill gå in på några detaljer runt händelsen, men att en utredning inleds och en Lex Sarah-anmälan har gjorts till IVO.
I den här utredningen så förhörs aldrig målsäganden, alltså kvinnan som ska ha utsatts för försök till grov våldtäkt som brottet rubriceras som. Hon är över 80 år och så svårt demenssjuk att det inte går att höra henne. Men i det här fallet så finns ju ett ögonvittne och det är väldigt ovanligt. För de här brotten, de sker ju nästan alltid i slutna rum där offer och gärningsman är helt ensamma.
Och även om kollegan i polisförhör och senare också i tingsrätten berättar om vad hon såg, så menar Lasse att det är en missuppfattning. Hans version är att han hjälper den äldre kvinnan in i sitt rum när hon vill vila efter maten. Och när han ska lägga henne och fixa till huvudkudden så rafsar hon tag i hans byxor. Han säger också att den här kvinnan tidigare har varit närgången, att hon tagit honom i skrevet och på rumpan 2-3 gånger.
Det kan ju låta märkligt att en dement äldre kvinna skulle tafsa på någon i personalen, men det ingår faktiskt i sjukdomsbilden att en del personer kan bli sexuellt utåtagerande. Man förlorar spärrarna lite när man blir dement. Och det här är alltså vad Lasse uppger som en del av förklaringen till händelsen i kvinnans rum. Men att han själv skulle ha tagit fram sitt kön, det nekar han bestämt till.
Och Klara, hon ger inte mycket för Lasses version.
Det är bara så himla sjukt att han har tagit tillfället i akt och utnyttjat den här sårbara kvinnan och liksom lagt över det på henne. Att det är hon som velat, att det är hon som bör börjat.
Och det som händer när Lasse blir avstängd från jobbet och gripen av polisen och sen häktad, det skapar ju såklart oro på vårdboendet. Klara och hennes kollegor börjar rannsaka sig själva.
Jag har aldrig tänkt att någon kollega skulle förgripa sig sexuellt på de boende. Det tänker man inte om någon. Det är klart att han har duschat många, han har hjälpt många. Man blir aldrig påkommen första gången, tänker jag.
Lasse åtalas för försök till grov våldtäkt på den äldre kvinnan på vårdboendet. Men det visar sig att hon inte är det enda brottsoffret. Han åtalas även för ett grovt sexuellt övergrepp som ska ha skett på hans förra arbetsplats, psykiatrin på sjukhuset i Halland. Det som Klara och hennes kollegor har hört rykten om.
Ja, i början på 2023 så slår en ung kvinnlig patient larm om att en manlig vårdare, Lasse, kommer in på hennes rum och förgriper sig på henne när hon är inlagd på PIVA, den psykiatriska intensiven. Men varken sjukhuset eller Region Halland gör någon polisanmälan. Det gör istället kvinnan själv efter uppmaning från sina anhöriga. Men fallet leder inte till åtal utan läggs ner. Lasse blir avstängd under en tid men får sen återgå i tjänst. Men han anklagas snart för fler incidenter.
Ja, sommaren 2023 så uppger en annan patient att Lasse rört patienten på ett oönskat sätt. Men inte heller då gör sjukhuset någon polisanmälan. Man stänger av Lasse under ett par veckor. Och han blir avstängd en tredje gång. Då väljer han själv att säga upp sig. Lasse nekar till allt och menar att han har utsatts för en häxjakt.
Och när han söker jobb på vårdboendet som drivs av kommunen så kollar ju de upp belastningsregistret, men eftersom han aldrig blivit dömd så syns inget av det som han anklagas för. Och kommunen får heller inte veta att han varit avstängd på sin förra arbetsplats.
Nej, tvärtom så får han istället fina vitsord från sin tidigare chef på psykiatriavdelningen på sjukhuset.
Det är fasansfullt att skicka vidare en medarbetare som har blivit anklagad för det som han blev anklagad för till äldreomsorgen. Men de skickar väl bara vidare problemet, tänker jag. Nu slapp de ta tag i det. Det är jättesorgligt.
Lasse sitter häktad till en början, men släpps sen och det dröjer fram till hösten 2025, alltså ett år efter det misstänkta brottet på vårdboendet, innan det blir åtal och rättegång. I rättegången så döms han mot sitt nekande till 3 års fängelse för försök till grov våldtäkt på den äldre demenssjuka kvinnan och även för grovt sexuellt övergrepp på den unga patienten på psykiatrin. Ett fall som alltså återupptogs i samband med det nya brottet.
Fallet prövas också i hovrätten. Det togs upp där i våras och där bedömer man gärningen mot den äldre kvinnan som ett våldtäktsförsök av normalgraden, alltså inte ett grovt brott. Att målsäganden varit hjälplös och att hennes demens och beroendeställning möjliggjorde händelsen utan motstånd, det saknar betydelse, skriver hovrätten i sin dom. Och det har inte framgått att den åtalade visade en särskild hänsynslöshet och något våld eller hot har inte påståtts, står det i domen.
Även om hovrätten anser att påföljden ska bli densamma som i tingsrätten, alltså 3 års fängelse, så döms Lasse till 2 år och 9 månader. Och det motiverar hovrätten med att det är, citat, högst osannolikt att han inom överskådlig tid skulle kunna återuppta en yrkesverksamhet inom vården, slutcitat. Han får alltså straffrabatt trots att brottet begåtts i tjänsten.
Och Lasse, som vi alltså kallar honom, han har överklagat till högsta domstolen, men där har man ännu inte beslutat om fallet ska prövas.
Det är fruktansvärt. Jag lägger mitt liv i någon annans händer och blir utnyttjad och det grövsta.
Svärdottern blev misstänksam när hon fick ett meddelande om att en främmande man drack öl hemma hos den dementa svärmodern och begav sig dit.
Jag ser hur lampan tänds in i sovrummet och ett täcke far upp och ett par ben kommer ut ifrån sängen och någon börjar rafsa åt sig kläderna.
Hon förstod vad som hänt och identifierade mannen som är i 60-årsåldern som en av svärmoderns hemtjänstpersonal.
Det är SVT Västernorrland som rapporterar om en hemtjänstanställd i Timrå kommun som söker upp en kvinnlig brukare efter arbetstid och blir påkommen av en anhörig. Och precis som i fallet i Halland så har mannen som är i 60-årsåldern blivit anklagad för sexualbrott tidigare, men de fallen har lagts ner och han har kunnat jobba vidare med äldre inom bland annat hemtjänsten.
Men förra sommaren så dömdes den här mannen för våldtäkt mot kvinnan i Timrå till 3 år och 4 månaders fängelse. Men det är långt ifrån alla fall som leder till åtal och fällande dom. P4 Uppland har träffat en 82-årig kvinna som berättar om ett övergrepp.
Killen stod bakom min säng och sen stod och pillade under livet då.
Skulle han göra någonting? Skulle han tvätta det?
Nej, han skulle bara känna på om man var kittlig.
Sa han så?
Ja, det sa han.
Och vad sa du då?
Nej, låt bli, skrek jag.
När samma medarbetare gjorde nästa närmande, några dagar senare, blev hon rädd.
Han började smicka sig själv. Började känna på sin bit, om man säger.
Efter några månader så lades förundersökningen ner i brist på bevis. Mannen jobbar inte kvar inom hemtjänsten och han nekar till anklagelserna. Men det finns ett annat fall i Uppland som fått stort genomslag där en kvinna berättar om en våldtäkt som hon blivit utsatt för av en hemtjänstpersonal. Uppsala Nya Tidning har träffat den 84-åriga kvinnan som heter Elsa.
Jag vill att min berättelse ska komma ut riktigt. Jag blev utsatt i våras för en våldtäkt som var utan like. Ingen brydde sig om i kommunen eller hemvården. Så att, jag är ledsen, mycket ledsen och har drömmar om det. varje natt får jag gå runt lägenheten flera gånger ibland och titta att han, det är ingen som gömmer sig här. Just för att han kunde komma med sina egna nycklar. Och jag skämdes. Jag skämdes som en hund. Att jag var dålig kvinna som hade låtit honom göra så. Men jag hade ingen möjlighet att arbeta mot. Jag har inga krafter. Och det visste han så väl, vet du, att jag har inga krafter.
Elsas berättelse, den har berört väldigt många. Ändå går mannen som hon har pekat ut som förövare fri. Åklagaren ansåg nämligen inte att bevisen höll för åtal. Men kommunen sa upp honom från sitt jobb.
Och jag hoppas att varenda kvinna som har blivit våldtagen vågar berätta om det. För att det är inte våran fel att vi blir våldtagna.
Och Pernilla, du har ju gått igenom flera förundersökningar, bland annat den som rör fallet med 84-åriga Elsa.
Ja, och de här fallen handlar ju ofta om att ord står mot ord. Det finns sällan vittnen eller annan stödbevisning, och övergreppen de sker också ofta i samband med sänggående eller hygienrutiner. Ett fall i Stockholmsregionen, det handlar om en 100-årig kvinna som larmar om bröstsmärtor. Hon berättar då att den manliga hemtjänstpersonalen våldtar henne. Han får upp fingrar eller något föremål i hennes underliv när han smörjer henne med en salva. Och i samband med den utredningen kommer det fram fler misstankar om övergrepp mot tre andra kvinnor som han också besökt i tjänsten. Han åtalas för grov våldtäkt och våldtäkt, men han frias också. Kvinnornas berättelser håller helt enkelt inte för en fällande dom. Och ett par av misstankarna går inte ens till åtal, för de kvinnorna klarar inte av att medverka i förhör, så de misstankarna läggs ner helt.
Och det här är ju något som kriminologen Anders Östlund också tar upp, att det är svårt att få de här kvinnorna att berätta. Ibland på grund av deras sjukdomstillstånd såklart, men även för att de känner stor skam och bara vill lägga allt bakom sig.
Det ser jag ju i förhören, ja, att de uttrycker det. Men jag ska också säga att alla gör inte det. Några är väldigt rätt fram och skäms inte det minsta, utan det är för jävligt det som har hänt, och det tänker de tala om. Så att alla har inte den här skuld och skam, även om jag är helt säker på att det är den som är dominerande när det kommer till äldre. Det finns en anledning till att han sitter bredvid en kvinna som inte har byxor på sig. Det gör det inte i andra sammanhang, på stan så, om man säger så. Och därför så kan han ju hela tiden säga att nej, men det var inte alls det han gjorde. Och det är ju det man också hör som försvar. Alltså gärningsmännen förnekar ju rakt av, skulle jag säga. Det är ord mot ord, och finns det inga spår så är det svårt. Och det, vittnen finns ju då oftast inte, även om det finns i några fall.
Men en som vågat träda fram, det är ju då Elsa, som bland annat Uppsala Nya Tidning har rapporterat om. Och hennes fall och de andra larmen om övergrepp mot äldre inom vården har fått politiker att reagera. Anna Tenje, moderat äldre och socialförsäkringsminister, presenterade i juni i år att regeringen tillsätter en utredning för att stärka äldres trygghet. Bland annat att den äldre själv ska kunna välja kön på personal som utför intimhygien. Och också hur missförhållanden och övergrepp kan förebyggas, upptäckas och hanteras. Och så här sa ministern i Rapport.
Det handlar ju helt enkelt om att öka tryggheten och säkerheten för äldre. Det är alltså inte en mänsklig rättighet att jobba inom svensk äldreomsorg, men det är den äldres rätt att kunna känna sig trygg och säker. Och detta är ett sätt för att äldre ska kunna välja och kunna påverka sin egen livssituation, men också att dämpa oro och rädsla.
Den här utredningen, den ska redovisas först sommaren 2027, och det är den tidigare moderata justitieministern Beatrice Ask som har utsetts till utredare. Och där ska man också se över om äldre ska få rätt att välja bort specifik personal som typ ger en klump i magen, står det lite diffust.
Men det här att kunna välja och välja bort personal som ska komma hem och hjälpa dig, det låter ju nästan som en utopi med tanke på hur tufft det är för kommunerna att bemanna upp äldrevården och hemtjänsten. Kriminologen Anders Östlund igen.
En sak som omedelbart skulle stoppa problemet på en sekund, Det är bara män som gör det här. Ta bort männen ur äldrevården. Kommer man att göra det? Nej, det är omöjligt. Men teoretiskt sett så är det det enklaste. Lätt att säga, omöjligt att göra. Och det andra är ju ändå det här med att man inte får vara själv. Även om det förekommer att brotten sker ändå, så kommer det sannolikt att minska andelen brott om det finns två personer på plats.
På vårdboendet i Halland, där han som vi kallar Lasse nyligen dömdes i hovrätten för försök till våldtäkt, där har stämningen förändrats efter det som skedde. Det berättar Klara som jobbar kvar på boendet. Första tiden var jobbig, men det har också fört kollegorna samman, berättar hon.
Vi var ju skärrade. Jag och flera andra skuldbelägger oss själva, men det var ingen som kunde drömma om att det här skulle ske. Nu är man ju väldigt noga med att hela tiden berätta vad man gör. Och när jag går in till en vårdtagare så låter jag dörren stå på glänt. Förut kanske man stängde om sig. Och är det något som skaver så frågar man direkt, istället för att låta det ligga i luften. Men vi har också blivit en starkare arbetsgrupp, upplever jag. Vi fick ventilera med varandra. Jag tycker att det är så himla synd för alla män och killar som vill jobba inom äldreomsorgen. För det är precis som inom barnomsorgen, att de blir ifrågasatta på grund av de här gärningsmännen som begår brott. Och då drar man alla över en kam. Nästan alla män liksom. Det är sorgligt, för alla behövs ju.
Klara tycker att det är bra att de som behöver hjälp när de blir äldre ska få mer inflytande över sin vård. Men samtidigt så är hon tveksam till om det här går att genomföra.
Ibland känns det som att man sätter vilken person som helst på ett schema, fast det inte funkar. Det är ändå människor vi tar hand om. Jag tänker också att arbetet som undersköterska behöver få högre status i samhället. Och den här typen av gärningsmän, det är lätt att byta arbetsplats innan man blir påkommen. Man hoppar runt mycket. Så man måste vara mer noga med referenser och reagera på om en person har bytt arbetsplats det senaste och varför de har gjort det.
Hon har också hört av andra inom hemtjänsten att det förekommer att anhöriga sätter upp kameror eller typ babymonitorer. Dels för att ha koll så att den äldre inte skadar sig såklart, men också för att kontrollera hemtjänstpersonalen.
Jag har förståelse för att en anhörig gör det om de är osäkra på vem som kommer hem till deras föräldrar eller andra släktingar. Man vill veta vad som händer liksom. Det är klart att man inte ska behöva bli filmad på sin arbetsplats och så vidare, men det är en svår fråga.
Det senaste fallet som det har rapporterats om i media, det rullades upp i slutet av juli nu i sommar, alltså för bara några veckor sedan. Och det handlar om en manlig anställd inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun som sitter häktad, misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande på två äldre kvinnor. En av kvinnorna uppger att hon utsatts vid flera tillfällen då mannen ska ha lekt doktor, det rapporterar SVT. Och åtminstone ett av de här övergreppen ska ha filmats av övervakningskamera som målsägarens anhöriga hade satt upp, enligt uppgifter till SVT Västernorrland.
Jag är min kollega evigt tacksam för att hon agerade som hon gjorde.
Klara, hon har tänkt mycket på vad som hade kunnat hänt om hennes kollega inte hade kikat in genom dörren till den äldre kvinnans rum den där torsdags eftermiddagen för snart 2 år sedan och slog larm direkt. Hon är också imponerad över polisens arbete.
Ja, men att det gick så fort och att de tog det på allvar. Jag tycker det är jättebra, för det visar också hur samhället tänker kring det här. Att det spelar ingen roll om man är 90 år och demenssjuk eller om man är 25 år och ung, kvinna eller man. Ett övergrepp är alltid ett övergrepp.
Den äldre kvinnan som utsattes för brottet var orolig efter händelsen och dämpad. Hon hade svårt att sova och komma till ro. Det framgår av utredningen.
Hon fick jättefint stöd och det är många som värnar om henne, verkligen. Sen är det ju svårt att veta exakt vad hon minns efter vad som har hänt. Men det är en fantastisk kvinna och hon förtjänar verkligen det bästa, det gör hon. Det är ingen som förtjänar det som hon har varit med om.
Du har hört Petri Krim den här veckan om våldtäkterna i äldreomsorgen.
Och vi som gjort det här avsnittet, det är jag, Pernilla Wadebäck, och du, Jenny Hellström, som också är producent.
Och ljudet det skötte Fredrik Nilsson.
Du får gärna tipsa oss om saker du vill att vi ska ta upp. Då når du oss på p3krim@sverigesradio.se eller 073 461 2915. Och där når du oss också på Signal.
Och du kan följa oss på Instagram och TikTok. Och där kan du också skriva till oss. Sök på p3krimpodden. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Pernilla Wadebäck.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.